Välkomna till BIM-podden. Vi har ett riktigt, riktigt intressant avsnitt framför oss. Vår gäst började som vd-ingenjör på Synka BIM år 2015 och avancerade väldigt snabbt in i företaget och tog rollen som vd redan 2017 som 29 år gammal. Väldigt, väldigt imponerande. Han vill med den digitala tekniken förändra och effektivisera byggprocessen. Välkommen hit, Petter Bengtsson.
Tusen tack för det, inte att ta dem.
Ja, men absolut. Äntligen fick vi till en sittning. Jag vet att vi har ju försökt att boka in det lite tidigare. Men du har ju säkert späckat schema. Fullt förståeligt. Så vi är väldigt, väldigt tacksamma att du tog din tid och kunde gästa oss idag på BIM-podden. Robert,
tack för att du kommer hit, Petter. Intressant bakgrund. Jag är lite intresserad av Synka BIM. Yes. Vilka är Synka BIM? Vi har pratat mycket om Synka BIM eller introduktionen här, att du började som VDC-ingenjör och gått upp som vd och så vidare. Vilka är Synka? Kan du berätta lite kort om det?
Ja, vi går väl under det vi idag kallar för bildtechbolag, kan man väl säga. Vi arbetar med digitaliseringen av bygg- och fastighetsbranschen på konsultbasis. Vi är ungefär 40 personer idag fördelade på Stockholm, Malmö och Göteborg, där vi arbetar med att förbättra och ändra processerna i bygg- och fastighetssverige.
Så det är rent konsulttjänster som ni erbjuder?
För tillfället så jobbar vi på konsulttjänster och även vi nyttjar någonting som man säger software as a service, när vi tar investeringen i programvara och sen går vi in och konsultar på det. Egentligen i projekt och internt i organisationer med verksamhetsutveckling.
Vad har ni för typ av kunder? Eller era uppdragsgivare?
Man kan väl säga att vi har haft i stort sett, man kan säga att vi har fyra affärsområden. Där vi börjar i projektutveckling. Och sen så har vi projektering och så produktion och förvaltning. Och där kan man väl säga i projektutvecklingsskedet så är det ju fastighetsägarna och projektutvecklarna. Där handlar det otroligt mycket om att gå in, kravställa modeller. Handlar otroligt mycket om area, volym, pengar. Alltså vi bygger tillsammans med mäklare, projektutvecklare, affärsutvecklare, så bygger vi investeringskalkylen för byggprojekten. Som bygger då på verklig data från projektet, från BIM-modellerna och sen även statistik från omvärlden.
Ni har ju delat in det här i fyra processer, precis som byggprocessen. Kan du berätta lite kort om det, vad ni kallar det för in-house?
Vi har brutit ner BIM är så otroligt misshandlat som begrepp. Alltså, det är söndertrasat av alla möjliga definitioner.
Missbrukat.
Vi får komma in på definitionen sen. Vi har brutit ut i fyra undergrupper som representerar då våra fyra affärsområden. Egentligen PIM, DIM, SIM och FIM. Alltså Program Information Model, Design Information Model, Construction Information Model och Facility Information Model. Och det är helt enkelt, jag säger inte att det är rätt eller fel, men det handlar om att renodla, att förklara det. När du sitter med en förvaltare, då pratar vi FIM, alltså Facility Information Model. Och då är det den typen av information som en förvaltare
efterfrågar.
Jag tycker det är ganska bra indelning, för att det är egentligen en översättning av byggprocessens fyra delar. Där ni implementerar BIM inom varje sektor då. Så att det är bra. Du ska få berätta lite om BIM och digitalisering, definition. Vad är viktigt och utgångspunkt ifrån det?
Det som har hänt nu, om man tar sen vi startade, då fick man ju slita otroligt mycket för att man skulle göra sig förstådd. Vad är BIM? Varför behöver vi BIM? Varför behövs ni överhuvudtaget? Om man börjar i det, så har det som har drivit på processen är ju digitaliseringstrenden. Alltså digitaliseringen är ju en trend som i mångt och mycket handlar om att effektivisera mycket av arbetet. Där finns ju andra aspekter i digitaliseringen som man kanske borde titta mer på än att bara effektivisera och räkna pengar. Alltså vi har möjlighet att gå ner i arbetstid. Vi har möjlighet att få bättre jobb. Alltså, företag har otroliga möjligheter att affärsutveckla på digitaliseringen.
Helt enkelt att effektivisera processen.
Precis. Ja. Så att BIM använder vi som en arbetsmetodik eller ett verktyg egentligen för att digitalisera bygg- och fastighetsbranschen. Jag brukar väl, om man lite enklare ska definiera BIM, så brukar BIM står ju då för Building Information Model. Många brukar prata om att det är en 3D-modell och det är information. Och man säger att Revit är BIM. Och fast något en projektledare säger att det är Solibri som är BIM. Annars är det ju bara arkitektmodellen i Revit. Och en förvaltare säger att jag har mitt landlord. Och så vidare. Vi brukar säga att BIM är egentligen, det är en informationsmodell som hanterar all data om en fastighet under hela dess livscykel. Alltså från design till avveckling.
Väldigt bra definierat.
Och då förstår man också hur pass stort området är. Alltså det är all information som flödar under en fastighets hela livscykel. Så att det går att klä in BIM i alla processer egentligen.
Ja, men absolut. Jag håller med. Jag tänkte just det här med, ni har ju även titel som VDC. Hur definierar du VDC i förhållande till BIM? Tycker du att det är liksom, hur är din tolkning av VDC?
Det är väl det här som är problemet, att vi har så många titlar och vi har förstört det här. Och VDC kommer väl då från, alltså Virtual Design Construction som är från Stanford och den certifieringen som är där. Vi har ju sett VDC som den övergripande processen.
Jo, för det är exakt det, för man har hört, det har ju också blivit väldigt så trendigt att nu alla pratar om VDC och det gör ju att folk som har i generellt lite, vad ska man säga, att de känner sig lite så här hotade av BIM. Och så kommer det in fler i begrepp, liksom VDC. De bara, åh nej, vad är det där? Vad kommer det nästa? Så att det är på gott och ont kan man väl säga.
Ja, nej, men vi har ju hela tiden det att det kommer ny nomenklatur. Nu börjar vi prata otroligt mycket om digital tvilling. Som är liksom det ordet som har exploderat sista månaderna här i branschen. Och vi har precis fått våra beställare att liksom förstå, ja men BIM, det är det här för oss.
Ja, just
så
det.
Att man får vara ganska försiktig med hur man lägger in,
uttrycker sig och sådär.
Ja.
Ja, men vi går vidare. Hur kommer det sig att du är vd på Synka? Vad har du för bakgrund liksom?
Ja, men kort story, så är jag uppväxt i Småland, utanför Älmhult i skogen. Älmhult är ju känt för alla sina Ikeaner. Ikeanerna är då också väldigt, de pratar ju väldigt småländsk engelska. Om ni hör någon gång på tv eller radio att någon som fortsätter att speak English with the småländsk accent, then it's an Ikean. För de är ute i världen och fortsätter med den här småländska grejen. Men det ligger väl mycket entreprenöriell drivkraft när du växer upp i skogen. Man liksom på det sättet man får lösa sina problem själv. Man har inte så mycket service. Man får cykla 3 mil fram och tillbaka om man ska spela fotboll liksom på kvällen. Där någonstans började väl min driftighet i att jag började sälja. Man gjorde ju allting för att få in pengar på den tiden. Började vara på torvmosse och vände torv på akord. Drack man 2,5 Pripps Blå och åt barkis i stort sett på torvmossen och vände torv i 12 timmar på akord. Och sen så ute och fiskade, hade fisketurer med massa så här tyska semesterfarare, tog ohyggligt dyra priser för att de skulle följa med ut på en fisketur på sjön. Där börjar någonstans drivkraften, entreprenörskapet. Alltså jag tycker det är roligt att bygga business. Man tycker det är roligt att hjälpa folk och folk blir glada. Och kan man bygga business på det så är det bara väldigt roligt. Sen har jag väl sedan jag var 13-14 har jag extra jobbat som snickare i stort sett. Mycket vaktmästare. Monterat mycket ventilation och sen så mycket snickeriarbeten. Allt ifrån armering till att bygga lösvikeshus egentligen.
Nej, men det är nog, jag tror det har nog ganska mycket användning av att du har den erfarenheten nu i ditt yrke.
Ja, men supermycket. För det blir väldigt, man kommer från liksom idé, teori till praktik ganska fort. Man vet vad som krävs. Ja, men, och sen så började jag plugga som det var egentligen. Varför jag handlade på bygg överhuvudtaget var för att jag stod där och skulle välja någonting till högskola och så visste jag inte, ja, vad ska jag göra? Ja, men byggnadsingenjör, det låter väl intressant. Så gick jag byggnadsingenjör på högskolan i Jönköping med inriktning arkitektur. Tyckte det var superkul, superintressant med arkitektur. Var utomlands i Sydkorea ett halvår och läste bara arkitektur.
Just det.
Och sen flyttade jag till Göteborg och började egentligen som projekterande arkitekt.
Var du då på Synka där? Nej.
Nej, jag började på ett bolag som heter Okidoki Arkitekter.
Just det.
Ett bolag som växte väldigt kraftigt. Jag kom in när vi var 12-13 personer och sen så lever vi upp det ganska fort till en 40 personer. Det var väl i mångt och mycket där jag lärde mig hur man driver business i branschen, hur man driver upp ett företag. Vi gjorde ett jätteprojekt. Vi jobbade väldigt mycket med Serneke. På den tiden hette det Cefa.
Det var nytt, det visste inte jag.
Jo, det var Cefa på den tiden. De var ju väldigt, väldigt små. Vi gjorde egentligen det första riktigt stora projektet. Ett projekt på 800 miljoner som man projektutvecklade. I egen regi i Kviberg i Göteborg. Och det är de projekten som Serneke idag fortfarande projektutvecklar. Till exempel i Järfälla. Alltså den här typen av multisportanläggning. Med skidspår, med inomhusfotboll.
Det är häftigt med så här stora projekt. Vart är vi någonstans i tiden nu?
Jag började väl där 2012, 2011. Ja. Och så var jag där i 3,5 år tror jag. Bytte väl till Zynke 2015. Zynke BIM startades upp som en reaktion på arkitektkontoret som är en Månsson. Alltså
att ja, just det.
Det
just
behövdes en supportverksamhet för att stötta arkitektverksamheten med i det digitala.
Så det blev liksom teknikdelen kan man säga.
Precis, ja. Det ser ut väldigt, det är ju lite som Sweco och Architects och så har de Position. Det är lite samma uppdelning, Tengbom har något.
Vad betyder namnet?
Namnet finns ju, det finns ju ett bolag som heter Zynke Visual som gör visualiseringar.
Är det dotterbolag eller så här
systerbolag?
Systerbolag, just det.
Så att namnet kommer därifrån. När vi startade upp var det bråttom. Vi hade ett jätteprojekt i Ryssland. BIM-projekt. Det var bråttom att komma igång. Och det var smidigt med Zynke. För domänerna fanns redan. Och det var bara tuta och köra. Och sen på den vägen nära.
Och så då började du där i alla fall. Lite senare. Var det ditt nästa yrke på Zynke då? Efter arkitektbyrån som du var på?
Precis. Och då var vi 3 personer tror jag på Zynke. När jag började där. Så jag var väl nummer 4 eller något sånt. Och då kom vi in med premissen att vi måste göra något annat. Vi kan inte ligga under och ha som affärsmodell att vi ska jobba åt internt i koncernen. Alltså på uppdrag av arkitekterna. För att få spets i det här och kunna göra något bra så måste vi jobba med externa kunder. Vi hade lite externa men väldigt mycket byggde på intern konsulting i koncernen. Och det där blir aldrig bra som affärsmodell.
Hur kom det sig att du kände att du vill gå in som, för jag kan tänka mig vd-rollen innebär ju hel del ansvar.
Mm.
Och, men vad kände du? Blev du förfrågan eller hur gick processen till när du fick titeln?
Ja, men jag har väl en extremt stark drivkraft och vill framåt och vill förändra. Och sen så Fredrik Hamilton som var vd innan, han skulle gå vidare in i koncernen som vice koncernchef. Och då fanns en öppning att ta upp detta och driva på bolaget ännu mer. Så det är bara tacksam att ta emot att man vågar lita på någon som är så pass oerfaren som jag ändå är. Alltså i förhållande, jag är ganska ung och det ligger alltid emot.
Men du är hungrig, du har, ja. Det som kan betyder en hel del, tror jag.
Nej, men det är viktigt, det här med drivkraft, engagemang och sen framförallt att tillit.
Mm.
Och jag tycker det är viktigt vid tidigt skede att man vågar satsa på framtiden. Och vilka är det som kan det digitala bäst om det inte är dagens ungdomar.
Ja,
och jag tror att de gjorde ett väldigt bra val där. Vad hade de för alternativ om jag ställer sig kontrafråga där? Om du inte skulle hoppa på som vd.
Det skulle vara extremt svårt att plocka in en extern vd,
ja,
i den typen av bolag. Det handlar också om att vi hade ju byggt, jag med de som var med från början, vi byggde en otroligt stark kultur. Nej, det är det här bolaget handlar om. Det handlar om, vi har en ganska stark vision av vad vi vill göra, vi vill förändra. Den är hyfsat spridd i verksamheten och sen har vi kultur, kultur, kultur. Det är det som är superviktigt. Det ska vara roligt. Det måste vara en rolig arbetsplats. Man måste kunna växa som person. Jag brukar alltid prata med alla att det är så otroligt viktigt att ni nu bygger personliga varumärken. För det är det ni kommer ha nytta av på lång sikt. Och det är det vi, så länge vi är tillsammans i det bolaget, kommer ha nytta av.
För det är nästan, alltså det är den känslan jag får när jag tänker, för jag har ju vänner som jobbar hos er och intrycket jag får det är att ni är ju väldigt så här, alltså högt i tak och bra utvecklingsmöjligheter. Det är det intrycken jag får in när jag liksom pratar med vänner och när man ser er i olika sociala sammanhang och flöden. Så att, och det här är ju inget som man kan spela på. Jag tror det här har ni verkligen gjort bra. Jag tror det liksom speglar ut det du pratar om. Det syns utifrån. Så att bra jobbat måste jag säga.
Tusen tack. Och det är mycket hårt arbete kring den kulturen. Och se till att vi får in rätt personer som passar in i den kulturen. Det är extremt lätt att rasera den kulturen. Och det är ju floskler det här med att vi har högt i tak och det är prestigelöst. Men det är fruktansvärt prestigelöst och högt i tak skulle jag vilja säga. Och det är ju också mycket tack vare Fredrik som drev det. Som det bolaget innan, att han har ju kompetensen om branschen, han förstår ju hur han ska sälja in det, och, men sen förstår han också hur han ska lyfta upp folk, hur han lyfter upp folk i början, alltså det här med att släppa ansvar, han förstår vad han inte ska lägga sig i och vad han ska lägga sig i, och det är där man tar vid nu och ser till det viktigaste arbetet vi har idag, om man säger, vi har ju jobbat med teamleader-skikt idag, som är de personerna som ska växa, de nya unga personerna, och där är det viktigaste de har i uppgift, det är ju att växa personer. Och det är det som är så himla kul med ledarskap, att få personer att växa.
Men om vi går tillbaka just med konceptet BIM, varför ska man, tror du, använda BIM? Vad är nyttan med BIM, tycker du?
Ja, men det var väl lite som jag sa innan, med den definitionen vi har på BIM så är det egentligen all information om en fastighet under hela dess livscykel. Appliceringen av det är ju, det går att applicera på varenda bolag som arbetar med inom bygg- och fastighetsbranschen. Men framförallt det som vi tittar på, vi har i Sverige idag har vi 66% dyrare byggkostnader än genomsnittet i EU. Det beror på en rad faktorer, men det är en siffra som vi måste titta närmare på. Varför ser det ut så här? Vad kan vi göra åt det? Jag vet med digitaliseringen, med BIM, har vi en lean-metodik så kan vi kan sänka en bygghandlingsprojektering med 50% med rätt teknik, med rätt folk.
Du nämnde 66%. Det är otroligt högt.
Mm. Och då tror jag vi är någonstans, tvåa ligger Finland tror jag, som är någonstans som vi är 22% sämre än. Alltså det är brutala siffror. Det är fan dyrare att bygga i Sverige än vad det är i Norge. Om man tittar då krasst på siffrorna, då har du har tre huvudfaktorer. Vi har ett högt löneläge i Sverige. Vi har ett extremt högt löneläge jämfört med övriga länder i EU, om du tittar från yrkesarbete till tjänstemannanivå. Och där handlar det såklart om att vi måste vara mer effektiva. Alltså jag brukar säga att byggbranschen är förstörd av konsulting idag. Konsulting är en kass affärsmodell och den har inga incitament egentligen till att förbättra processen. Här måste vi se aktörer som går in och äger frågan och tar ägandeskap över hela processen och gör den bättre. Här finns ju intressanta aktörer. Vi går in och försöker ta ägande nu i generalkonsultroller. Vi har bolag som Mod Group som bygger på exakt samma tanke och idé. Vi går in i ett konsortium nu där vi egentligen ska ta fram en hyresrätt som folk har råd att bo i. Vi går ihop ett stort antal aktörer, kapar jättemånga led. Alltså
det blir mer som samverkan där. Mellan.
Precis, och att äga hela frågan. Om vi kollar vidare så har vi, förutom löneläget, så har vi materialkostnader. Alltså om du åker ner till Polen och köper en Gustavsberg VC-stol så är priset 25% rakt av. Exakt samma stol. Alltså vi har en väldigt lokal materialhandel i Sverige. Den är nästan utsatt för kartellbildning i vissa fall. Här ser vi med aktörer.
Det är många som har monopol, ja. Kan man väl säga.
Ja, men absolut. Och vi har mycket lokala krav och det handlar med garantitider etc. Och där har vi aktörer som, om man tar till exempel BIM-objekt, alltså när vi börjar prata den digitala tvillingen av leverantörers produktdata. En sån aktör skulle kunna gå in och konkurrensutsätta leverantörsledet och materialbranschen för att handla upp material på global basis.
Ja, just det.
Du pratar om digitala lösningar.
Ja.
Kommer att effektivisera processen. Det är ju, hoppas jag, att de flesta i branschen har tagit in och accepterat att det är så.
Ja.
Du pratar även, eller du har nämnt tidigare vid något föredrag att det även kommer att bidra till inkomstströmmar. Vad menar du med det?
Ja, men det är väl det som många bommar, tycker jag, med digitaliseringen. Att vi kan ju hitta jättemånga saker och skruva lite till. Vi kan pressa verksamheten lite hårdare. Vi kan göra det lite bättre. Men det stora kommer att ligga i helt nya affärsmöjligheter. Alltså, där vi vänder till exempel i fastighetsbranschen ser vi nu WeWork som har kommit in och vänt upp och ner på hela fastighetsbranschen. För de har tweakat lite på sin modell i hur de hyr ut lokaler och fastigheter. Och där ser vi ju framförallt för fastighetsägarna att ta ägandeskap över sitt digitala landskap kommer att bli otroligt viktigt för deras framtida affär. Vi tittar ju idag på, för att vara väldigt konkret, sitter vi nu med Akademiska Hus. Vi tittar på hur vi kan koppla, hur vi kan mäta personer och rörelse i deras lokaler. Hur vi kan samla den datan för att sedan projektutveckla. Alltså vi har lärosalar som är helt fulla och sen så 20 meter bort står det lärosalar som är helt tomma. Varför då? Plocka in den erfarenheten när vi projektutvecklar, när vi bygger om. Arkitekterna idag är på tok för långsamma i detta. Arkitekterna är de som har i uppdraget att projektutveckla, att känna, ha den humana aspekten, att lära sig, att veta, att bygga för det som blir bra. Alltså de ska just kunna det. Människors beteende.
Ja, men jag förstår. Ja. Men där kan det bli lite för mycket consulting kanske. Att det hade nog kanske bättre också att det blir lite mer samverkan.
Ja, absolut. Men om man tar ett arkitektkontor idag, jag menar, de som, alltså jag skulle vilja se lite mer evidensbaserad arkitektur. Det är ganska simpelt. Man sitter idag och tror, tycker, känner väldigt mycket och man är duktig på det. Men jag menar, vi rätt så snart så har vi fakta på hur det faktiskt blev. Det är ju det som är problemet att argumentera mot arkitektur idag. Vi har väldigt svårt att mäta ett resultat eller känna. Man kan ju känna att det är bra, men hur mycket är det värt? Det är väldigt svårt att sätta.
Har du någon siffra på det, vad det kommer att bidra? Tror du att det är någon procentsats man kan få ut? Eller hur tänker ni?
Hur menar du procentsats?
Nej, jag tänker att det kommer ju generera en inkomstström.
Mm.
Hur kommer det att generera? Kommer det vara baserat på en investering man har gjort tidigare eller inkomsttappet, eller hur?
Men om du tittar, ta ett vanlig högskola idag. Om man tittar till exempel Chalmers i Göteborg. Där tror jag de har en nyttjandegrad på 40% av lokalerna. Det är så mycket de nyttjas. Alltså om man tar en hållbarhetsaspekt på detta så är ju byggbranschen, bygg- och fastighetsbranschen är de som kan påverka hållbarheten mest i hela världen med minst insats. Alltså om du har nyttjandegrad på 40%, säg att vi har det idag, skulle man kunna få upp den 10% nyttjandegraden. 10% i intäkter, det är mycket mer än alla utgifter för hela Akademiska Hus.
Ja, men det var just det jag ville komma fram till, hur man ser det och att fastighetsägarna ser det också på det sättet. Och har man en samsyn, och då kommer det att uppfyllas och då kommer man ju sträva mot samma mål. Så det är ju jättebra.
Du nämnde just Akademiska Hus. Hur känns det, tycker du, generellt i branschen? Tycker du att det här är enkelt att förmedla till fastighetsägarna? Är det liksom att det här blir liksom som en, vad ska jag säga, hokus pokus, att sitta och förklara att du kan göra så och så. Hur blir du mottagen när du försöker liksom berätta om processen, hur ni kan just ta vara på att ge dem möjligheten äga verkligen deras fastighet digitalt?
Det är väl här mycket av det vi gör. Det handlar om att vara ute och kunskapslyfta på bred front. Kunskapslyfta Sverige inom digitaliseringen, inom bygg- och fastighetsbranschen. Det är det vi vill göra. Vi stöter ju på allt ifrån de som har jobbat med BIM i 20 år till de som precis stött på ordet och inte förstår alls vad det är. Men mognadsgraden har ju ökat väldigt mycket de sista 2 åren. Och det kan vi tacka digitaliseringstrenden på. För att vad som har hänt med framförallt fastighetsbolagen. För 3 år sedan så var det ingen som pratade digitalisering. Det fanns inga seminarium om fastighetsdigitalisering för 3 eller 4 år sedan. Idag kan du fan gå på ett seminarium om dagen i Sverige om fastighetsdigitalisering. Detta har då lett till att egentligen alla i beslutande positioner, alla ledningsgrupper i fastighetsbolag har tagit något form av beslut att vi ska digitaliseras. Det är väldigt bra, för då tillsätter man pengar. För att pengar har aldrig funnits att jobba på den förvaltande sidan. Förvaltning är egentligen något du ska spara på. Man har inte gjort så mycket investeringar där tidigare.
Man pratar ju mycket om miljö, hållbarhet i kombination med digitalisering.
Ja.
Hur ser du på det, och tror du att digitalisering kan förbättra miljön?
Digitaliseringen är den enskilt största möjligheten till att vi ska ha en chans att leva i en hållbar värld. Om du tar som fastighetsägare, vi tar det här med vakanser. Alltså, den bästa byggnaden för miljön, det är ju den som inte byggs.
Ja, jo, faktiskt.
Vi kan ta det här att ha koll på vad har vi för typ av material i våra fastigheter. Jag jobbar jättemycket med det vi kallar för BIM i förvaltning då, eller FIM, Facility Information Model, mot de stora aktörerna idag. För att ta kontroll, vad är det vi bygger in i våra fastigheter? Alltså när vi kan börja samköra register med miljödata, med BIM-modeller.
Du tänkte typ som byggvarubedömningen,
precis,
eller liknande, Svanen.
Precis, Basta, Sunda hus, you name it. De här är ju isolerade öar idag. Alltså man gör ett jobb och registrerar dem. Men det finns ingen sökbarhet. Du kan inte få fram några direkta mängder. Det finns inga kopplingar. Idag har vi möjlighet att göra de kopplingarna.
För det är intressant det du nämner nu. Att just det är inte så jättemycket prat om just att försöka digitalisera det här konceptet inom miljöaspekterna. Alltså ta in Svanen och liknande. Jag tror där kan ju BIM tillföra en hel del.
Ja, men det BIM är hela grunden för att få kontroll på din data. Vi kommer ju ganska snart kunna, alltså jag tror hållbarhetsaspekten kommer inte få en ordentlig skjuts förrän vi kan börja sätta pengar på vad det är värt. Och för att kunna sätta pengar på hur bra ett hus faktiskt är, visst det finns LEED, BREEAM och de här idag, men de är för dåliga. Det betyder inte bara för att du har ett BREEAM-certifierat hus, betyder inte det att det är bra för miljön. Alltså när vi kan börja sätta pengar ner på materialnivå, när vi vet vad vi bygger in. Idag, det finns ingen fastighetsägare som har en susning om hur mycket asbest de har kvar i sina hus idag.
Ja, men det är ju jag tycker det är jätteviktigt att man tar upp de här frågorna, framförallt miljöaspekt och sen hållbarhet och framtid. Och precis som du nämner, för att det ska bli hållbart, för att vi ska kunna bo i en sund miljö och att jorden ska vara kvar som den är, så måste vi tänka digitalisering och upptäcka det här tidigt skede. Så att det är jättebra, och jag hoppas alla tar åt sig det här.
För mig handlar det väldigt mycket om att ha ett väldigt tydligt fokus på hållbarhetsfrågorna. Vi vill bygga en stark organisation där vi kan gå in och påverka, alltså på riktigt göra någonting. Det är det Synka handlar om väldigt mycket, att vi ska göra saker. Jag gillar inte att snacka utan att göra.
Nytt ansvar.
Ja, men det är det vi vill göra. Om man ska ta konkret då, det är inte outat än. Det går ut här i dagarna när vi startar upp ett nytt affärsområde som heter Building Performance Simulations. Där har vi en av Sveriges bästa personer på att göra energisimuleringar i byggnader. Han har ju tidigare jobbat extremt mycket i projekten för att klara de här BREEAM LEED-certifieringarna. Mm. Vi ska fortsätta jobba i projekten för att göra prediktiva modeller i ännu tidigare skeden. Jobba tätare med arkitekten så att vi får en bättre process. Men vi ska framförallt gå in och titta på förvaltningen. Problemet med förvaltningen idag är att man har så mycket att göra med sina fastigheter, så man kan inte prioritera.
Nej, men jag förstår.
Resurserna.
Vad använder ni för mjukvaror för att visualisera det?
Det är ett gäng olika. Det finns någonting, vi jobbar lite med något som heter SimScale. Vi jobbar lite med, har jobbat tidigare med Vasari, men framförallt så är det Ida som just vi kommer jobba med nu.
Just apropå förvaltning som du nämnde, du är en flitig föreläsare inom BIM i förvaltning. Kan du berätta och utveckla det lite mer?
Men vi alla som jobbar i den här branschen har jobbat med CAD, jobbat med BIM, så är förvaltningen är lite the holy grail. Ingen har lyckats lösa den riktigt bra, alltså förvaltningen av fastigheter, det vill säga ha koll på det digitala underlaget om fastigheten. Men idag är tekniken så pass långt framme att det har blivit tillräckligt kostnadseffektivt, skulle jag säga, för en förvaltande organisation att implementera det här. Det har länge gått att lösa, men det har inte varit försvarbart kostnadsmässigt. Vi har idag gått in och sett att vi kan skanna otroligt stora mängder, alltså laserskanna och jobba med fotogrammetri för att få kontroll över beståndet till en otroligt låg prispeng. Alltså, och det är det här det handlar mycket om. Jag hörde senast igår kväll att vi har gått in och prisdumpat skanningsbranschen. Och jag blir bara glad när jag hör sånt. Vi måste gå in och, och prisdumpa för att det måste hända någonting.
Men vad tror du, vad är det som är utmaningarna? Varför har det varit så svårt med just BIM i förvaltning?
För att vi är otroligt duktiga på att driva projekt, byggprojekt driver vi som en organisation. Och förvaltning, det är något annat. De två pratar aldrig.
Det stannar där vid projektering.
Ja, och alla tycker, om man tittar på alla företagsledningar, så tycker alla det är kul med nyproduktion. Och förvaltning har traditionellt varit något man ska spara på. Man gör inga investeringar i det. Och då går det inte heller att spara på lång sikt. Men det vi ser nu, jag menar det vi ser nu på alla lärosäten, det vi ser på alla sjukhus, det är, man kan prata minskade vårdköer idag. BIM i förvaltning. Alla dagar i veckan. Den aktör som kommer ha mest data om hur det är att fastighetsförvalta ett sjukhus kommer vara den aktören som gör det i framtiden. Alltså, det finns...
Det var ju väldigt konkret och bra.
Ja, nej men jag tror på fullast allvar att det blir väldigt svårt att driva sjukhus i landstingsregi för att man investerar alldeles för dåligt i sitt fastighetsbestånd. Jag tror att det kommer komma privata aktörer som är riktigt duktiga på datan om att driva fastighetsförvaltning i sjukhus som kommer kunna göra det här mycket bättre. Och det är inget statement att jag vill att det ska privatiseras, utan det är vad jag tror, vad man ser. Alltså den som kommer ha bäst data om fastigheten är den som kommer drifta den.
Ja, men så är det. Vi pratade ganska mycket om ledarskap tidigare. Du har blivit även prisad som en ung ledare. Jag brinner ganska mycket för ledarskap. Jag tycker att det är otroligt viktigt. Du är en flitig föreläsare. Du kommer att hålla ett föredrag på Business Arena. Det är inom kort här. Hur ser du på ledarskap och digitalisering? Alltså en hybrid av de två tillsammans.
Det är väl det som är, om man tittar på ledarskap, det som är viktigt. En duktig ledare kan bygga en tydlig vision och sen skapa en kultur som gör den funktionen. Om man tittar då på digitaliseringen, om man ska hänga med där, så går det så otroligt fort. Och därför måste man vara grymt anpassningsbar. Man måste inse att man är passé ibland på några månader. Alltså, även om jag hade den senaste kunskapen för 3 månader sedan, så de som jobbar hos oss idag, de har kommit på något annat idag som är bättre. Och det är där man måste släppa väldigt mycket prestige. Det är därför vi ser att tyvärr de som håller fast vid det här, att man var riktigt duktig på CAD, man var bäst i CAD på hela företaget, och så håller man fast vid det. Det funkar inte. Man måste kunna förändras. Det är det absolut viktigaste. Och att ha en tydlig vision. Vad ska vi? Och sen så får man låta folk ta sig dit.
Jättebra. Vi pratar ju alltid om det, både jag och Adam, att det finns ingenting som är så bra att det inte går att utveckla. Så vi vill ju hela tiden utmana processen. Vi vill ju hela tiden försöka på det lilla omöjliga.
Ibland är det lite för mycket, för jag är liksom överambitiös.
Men det handlar ju om det här som du säger, det här engagemanget, drivet och sen det här ledarskapet. Att man, okej, det här var inte vårt område, vi kanske ska ta in professionell hjälp, kunskap för att kunna göra det här. Så att jätteintressant.
Jo, men jag håller med dig just det här. Men det som sagt, så för mig är det liksom nästan tvärtom. Där de säger, Adam, lugna ner dig, nu får du ta och backa.
Ja, men det är ju otroligt svårt också. Ja. Man måste ju som ledare kunna ta beslut idag och sen stå för dem. Och man kommer ta felaktiga beslut för att det går så otroligt fort. Men Vi kan inte hoppa på allting det nyaste, senaste hela tiden, för då håller inte vår affär. Och där bör man ta väldigt
där kommer tydlig. Ledarskap
in. Där kommer ledarskap väldigt, in, absolut. För där kommer man behöva stå för beslut man har tagit, och många kommer vara felaktiga, för att sen går det ett halvår och så fanns det någon annan programvara som var bättre än den man investerade i. Och det
Nej, men jag håller med dig. Man
lite leva med idag. Men, och sen har vi humanaspekten av det, och det är ju då att vi har ju vi är dåliga faktiskt idag på att ta hand om den, om man tittar på erfarenheten vi har idag. Alltså de som har jobbat länge.
Återföringen där.
Ja, de som har jobbat länge i branschen idag inte är så snabba på de nya programvarorna. Och det här är ju en, alltså den digitala resan är ju en stor utmaning. Det är ju en stor orsak till, ja, men till mycket psykisk ohälsa. Jag vet idag hur tufft det är på ett arkitektkontor att införa, gå in och säga att nu ska alla börja rita med den här programvaran. Mm. Kan du ha jätteduktiga arkitekter som inte...
Det bara sållar ju bort en hel del människor där. Det kan ju, ja men absolut.
Och där måste ledningen på till exempel ett arkitektkontor jobba väldigt hårt med hur man tar hand om medarbetare, hur man gör den resan human, hur man ser till att man får ut... Alltså, allting är väldigt mycket situationsanpassat ledarskap. Det går inte att ha en lösning för alla.
Den typen av frågor tycker jag är otroligt viktigt, att jag vänder ju på den. Så att jag brukar nästan sällan liksom tycka att men nu ska vi från ledningens sida, men det här ska ni köra med. Det här är framtiden. Om du inte får med dig produktionsfolket inom citat, och alltså arkitekterna i alla fall, det kommer aldrig funka. Nej. Men om arkitekterna skulle då vända på frågan och säga, bjuda in dem till exempel till de här forumen, visa, dema, utbilda och se nyttan med det här, då blir det en självklarhet. Wow, då kommer ju de att gå till ledningen och säga, vi måste ha det här för att kunna göra det här.
Det är liksom en balans där.
Ja, jag tror man det är måste... kommunikation och ledarskap. Och det är där vi kommer in. Jag tror vissa företag har en ganska så platt organisation, men det blir ändå ganska fyrkantigt. Man tittar i slutändan på sista raden. Ja, men det här kommer kosta oss 400 miljoner att köpa in. Nej, det är ekonomiskt ohållbart. Vi struntar i det.
Och det är i de bolagen vi går in och konsultar. Där vi konsultar är mycket verksamhetsstöd, verksamhetsutveckling. Alltså hur kan vi utveckla Akademiska Hus till att bli en tjänsteleverantör? Mm. Det innebär ganska stora förändringar rent organisatoriskt. Och sen även i systemfloran man använder. Och det man alltid bommar generellt, det är ju implementationsfasen. Alltså man gör utredningarna, man gör jobbet, man hittar KPI-erna, man handlar upp. Och sen så när man ska implementera så släpper man ut det lite vind för våg. Det ser vi väldigt ofta, att man missar att den viktigaste fasen i ett verksamhetsutvecklingsarbete, det är implementationen.
Där kan det bli lite tufft att stanna till kanske. Men om vi går vidare, vad har ni framöver på gång på Synka BIM, och vad får man inte missa i branschen?
Ja, vad har vi inte på gång höll jag på att säga. Men vi är väl idag, vi har lyckats bli en aktör, en av de största i Sverige som har BIM som core business. Vi är 40 personer anställda, vi har kontor Malmö, Stockholm, Göteborg. Det har varit ett väldigt stort mål att representera de tre största städerna och nå upp till en massa där vi känner att vi kan förändra processerna. Vi ser att vi kommer behöva vara, i stort sett behovet är att vara 100 personer med den businessen vi har idag. Så att säga. Så att vi kommer fortsätta växa på.
Planer på att öppna fler kontor? Andra städer?
Södertälje kanske? Det är en metropol.
Ja, vi får, ja,
jag
vi
tänkte
får
typ se Uppsala där. Kanske, eller Örebro, det händer ju mycket där.
Eller Mult kanske.
Vi försöker väl att konsolidera lite, för det går ett rasande tempo, men så fort vi har sagt det så får jag lite panik, och sen så måste jag ringa upp Fredrik dagen efter och säga att det kan vi absolut inte göra, vi måste gasa ännu mer.
Just det.
Det gäller att passa på, det är högkonjunktur. Vi ska förändra så mycket som möjligt, så fort som möjligt, men vi öppnar som sagt upp ett nytt affärsområde på energisidan för att kunna jobba med riktigt tunga energianalyser. Det är superstort. Vi går nu in i...
Och vad sa du? Där använder ni IDA?
Ja, just det. Precis. Vi kommer gå in nu och ta förvaltning. Vi kommer börja sälja fastighetsförvaltning som en tjänst. Det är också en jättepuck vi håller på att dra i.
Ja, men jag förstår. Det händer ju mycket hos er.
Ja.
Hur kan man följa er verksamhet, och hur kan man följa dig, hur kan man nå dig, vart är enklast inom sociala medier? Är det LinkedIn tycker du, eller ska man följa er hemsida?
Ja, men håll koll på LinkedIn. Vi lägger ut allting som händer där. Egentligen det är den plattformen vi nyttjar. Och alla news kommer ut där.
Och, ja, men vad bra. Och hur ser det ut med arbetsmässigt och sådär? Alltså, om man vill söka jobb hos er eller praktik och liknande, annonserar ni ut de tjänsterna?
Vi har gjort en gång, har vi gjort annonser. I stort sett. Det kom och sök. Vill man någonstans, det viktigaste är att man har vilja och vill. Vill man mycket så hittar vi en plats.
Ja, men jättebra. Hör ni där ute?
Spontana ansökningar med andra ord. Alltså, det behöver inte finnas tjänster ute. Det finns alltid möjligheter, så som Petter förklarar.
Ja, precis. För vi bygger Synka som en plattform där vi har ett gränssnitt ut mot branschen. Vi har alla kunder. Vi vet behoven. Vi vet våra kunders affärer. Om vi har en grym person som vill utveckla någonting, så hittar vi en affärsmöjlighet för den personen.
Vi har många intressanta lyssnare. Vi har många intressanta gäster. Vem skulle du vilja se och höra i BIM-podden?
Det var en bra fråga. Det man kanske inte ska missa i branschen som är intressant, och de som skulle vara intressanta att ta upp här, David Hedenbrand på Mod Group. Otroligt intressant affärsidé. Mycket i linje med det vi gör, fast de är ett entreprenadbolag. Och sen så har vi BIM-objekt. Ska vi inte glömma bort. Det är ett av de stora börsnoterade bolagen i Sverige. De är värderade till 3 miljarder nu. De har en global ambition och de är Malmöbaserade.
Intressant, det var bra tips. Vi ska försöka kontakta dem och försöka få ihop med tid. Vi har ju en hel del intressanta personer som sagt nu. Petter, ett jättestort tack för att du kom hit, tog dig tiden. Jätteinspirerande. Jag ser det här som ett jätteinspirerande avsnitt för mig själv. För att vart du kommer ifrån och vart du är och vart du är på väg. Jättestort tack än en gång, Petter, för att du tog dig tiden.
Ja, tusen tack och detsamma.
Tack så mycket.
Tackar.